Vi ska läsa ifrån Romarbrevet 1 och 16 idag. Och jag har valt att kalla ämnet för den här predikan. Nu ska vi se till att få lite bättre ljus där, eller mindre ljus. Världens vackraste budskap, evangelium. Så vi slår upp Romarbrevet 1 och 16 och där står det följande. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. När jag var yngre än vad jag är nu, på 80-talet. Ni vet när allting var härligt och enkelt. Så sjöng vi i Pingstkyrkan i Kalmar, på torget, i gästhamnen, i stadsparken, vid Domushörna, på alla möjliga olika ställen i vår vackra stad. Följande. Det finns så mycket vackert som vi kan sjunga om. Allt vi ser omkring oss, sånt vi tycker om. Människor som älskar varandra. Barn som skrattar och ler. Allt det underbara som livet oss ger. Och sen sjöng vi, ibland hellre än bra, men ofta både och. Faktiskt. Sången i mitt liv är Jesus. Den tonar i mig varje dag. Sången i mitt liv, det är Jesus. Om honom sjunger jag. Alltså det finns någonting som är så underbart och vackert och härligt i budskapet om Jesus Kristus. Det är därför jag säger att det är världens vackraste budskap. Evangeliet, det är ljuset i mörkret. Det är hoppet i förtvivlan. Det är sången i tystnaden. Det är färgerna en grådaskig dag. Det är glädjen som bubblar här i hjärtat vad jag än möter. Det är friden och vilan mitt i stormen. Det är kraften att orka gå lite till. Det är förvissningen om att för den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Det är, för att använda Jesu egna ord om evangelium, det är glädjens budskap för de fattiga. Det är frihet för de fångna. Det är syn för de blinda. Det är frihet för de förtryckta. Och det är ett år av nåd ifrån Herren. Och evangeliet, det är Guds stora budskap till människan. För det sammanfattar allt vad Gud vill och allt det som Gud är och vem han är. Det är berättelsen om vad han har gjort, om vad han kommer att göra. Och det är det budskap som vi, likt Paulus, har blivit satta att tjäna med den gåva, med de gåvor och den nåd som Gud har gett oss genom sin mäktiga och väldiga kraft. Vad är då evangeliet? Ja, ordet betyder goda nyheter. Och det var inte ett ord som var särskilt kopplat till en kristna tron från början. Utan det betydde helt enkelt goda, glada budskap som förmedlades på olika sätt. Och ofta var det så att det var en representant kanske ifrån kejsaren som meddelade ett evangelium om en skattelättnad. Om ett folkspel på Colosseum eller om en erövning som kejsarens arméer hade gjort. Det var helt enkelt ett glatt, ett gott budskap som proklamerades av någon för någon annans vägnar. Det är själva ordet evangelium. Men med tiden, ju längre tiden gick i historien, så skulle ordet evangelium kopplas i första hand till berättelsen om Jesus Kristus så som vi finner den i Nya Testamentet. Så därför evangeliet, det är Guds goda, glada budskap till mänskligheten och till skapelsen. Och Paulus, han sammanfattar det i Romarbrevets 5:e kapitel och 8:e vers. Han säger så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är evangelium. Vi läste här i första bibelordet att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Kraft över vad då? Ja, kraft ifrån det som hindrar människans frälsning, det som hindrar människans räddning, det som för oss bort ifrån att vara det som Gud har tänkt för oss. Och vi kallar det med ett samlat begrepp för ordet synd. Evangelium är Guds kraft i frälsning som räddar oss ifrån synden. Och synden är en makt som måste övervinnas med en starkare makt. Ibland har vi ju en förenklad och kanske förvriden syn på synden. Ungefär som att det var ju synd. Ungefär som att det var tråkigt. Det var ju synd att jag missar bussen. Typ. Men, eller så tänker vi att något skulle vara synd. Ja, det är ju syndigt gott. Den här prinsesstårtebakelsen, eller vad det nu är för något som man tycker är syndigt gott. Eller att synden är olika saker som jag inte får göra. Du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det. Och kom ihåg, Gud ser dig. Ni vet den där berättelsen om pastorn som hade stort äppelträd i sin trädgård och liksom det var massor med frukt. Men grejen var ju att det låg på vägen till skolan. Och när barnen gick till skolan så tog man frukt. Och pastorn så tittade. Det är faktiskt min frukt det där. Han tänkte jag ska ge de där barnen en läxa. Så han skrev en stor lapp så här. Gud, se dig! Tänkte han, nu kommer ingen frukt att bli snodd från mitt äppelträd. Men nästa dag, plocka. Han bara tänkte, men hallå, har de tagit ner skylten eller? Då är det någon liten finurlig tjej som har skrivit, lagt till, det står Gud ser dig, men han skvallrar inte. Ibland tänker vi att synd är massor med saker vi inte får göra, ofta roliga saker, men synd, sanningen om synden är långt mycket mycket värre, därför Bibeln säger att syndens lön är döden. Synden är en makt som drar oss åt ett håll som vi inte vill och gör något med oss som vi inte känner igen. Synden dränerar oss på innehåll, på mening och på liv. Och synden släpper inte taget hur som helst. Det är som att den är inprogrammerad i hela vårt system. Och Paulus, han har en klassisk beskrivning av detta som man kan läsa om i Romarbrevet 7. Säkert självupplevt. Han säger så här. Jag vet att det i mig själv, det vill säga min syndiga natur, inte finns något gott. Jag vill göra det som är gott, men jag klarar det inte. Det goda som jag vill förblir ogjort. Och det onda som jag inte vill göra, det gör jag i alla fall. Och så fortsätter han. Jag stackars människa. Vem kan rädda mig från denna dödens kropp? Och så kommer svaret. Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså vi kan inte frälsa oss själva. Det behövs en kraft till frälsning som är starkare än den kraft som synden är i våra liv. Det är omöjligt att frälsa sig själv, lika omöjligt som det är att försöka lyfta sig själv i håret. Har ni provat det någon gång? Gör inte det. Det är ett bra tips. Jag ser att en del har provat. Det funkar inte. Utan vi behöver en frälsare. Och det är precis det som Jesus är för oss. Han är en frälsare. Han har makt att förlåta synder. Han har makt att bryta det inflytande som synden är i våra liv. Och gör med våra liv så att vi kan leva de liv som Gud har tänkt oss från början. Och som vi känner oss hemma i. Därför synden gör oss alltid till mindre än de som Gud har tänkt att vi ska vara. Begränsa våra liv. Gör en karikatyr på oss. Den avbild och den likhet som blev skapade till gör synden en karikatyr av. Men när evangelium kommer in och vi blir frälsta, då börjar en process att vi blir mer oss själva genom att bli mer lika Jesus. Och så kan vi säga, det är som att komma hem. Det är som att komma hem. Och så skriver sångförfattaren Göte Strandsjö i en klassisk sång, som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, här har jag hemma. Här har jag hemma. Synden för oss bort. Frälsningen för oss hem. Och kraften är i evangeliet. Kraften i evangeliet är större, är starkare än syndens hela armé som kommer emot oss. Var vi än har hamnat någonstans, hur långt bort vi tycker än vi har gått, hur mycket vi har strulat till det för oss, hur mycket den har kostat i våra liv, så finns det ingenting av det som inte korsets kraft bryter och för oss hem igen. Det är aldrig kört för en människa, därför att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Var och en. Alla. Inga undantag. Utan här kan alla vara med. Det är ett erbjudande som gäller hela världen. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon. Herre med giv, skriver Lina Sandell på 1800-talet. Sant är det. Det står sen juden först. Men också greken. Varför står det så för? Jag sa ju innan att det var för var och en. Gör Gud skillnad på människor? Nej, absolut inte. Men han håller sina löften. Löftena som han gav till fäderna. Det vill säga till dem som det står om här i början på Bibeln. Abraham till exempel. När han gav ett löfte till Abraham. Abraham, i dig ska alla folk bli välsignade. Ni vet, evangeliet är inte en ideologi. Det är inte en teori som några smarta teologer har tänkt ut. Nej, det är ett budskap i tid och i rum. Korset blev ställt på jorden. Jesus levde i historien. Frälsningen är berättelsen om hur Gud verkar här på vår jord. Att Gud säger, jag har inte övergett den här jorden. Tvärtom, när Gud ska visa det största och det bästa, då blir han själv en del av allt vad det är att leva på den här jorden. Han blir människa i Jesus Kristus. Och han håller sina löften. Och därför är det viktigt det som står där. Det är ett folk och ett land. Och Bibeln hålls ihop i en enda berättelse. Det som är i början hänger ihop med det som är i slutet. Löftena till Abraham, till Israel, till det judiska folket om ett land, om välsignelser till hela mänskligheten, det hänger ihop med evangelium. Om Gud sviker Israels folk betyder hans löften till oss inte mycket. Men Gud sviker inte Israels folk. Han har satt evangeliet där. Juden först, varför då? Han säger, jag håller mina löften. Abraham, Isak, Jakobs Gud, Israels Gud, hela vägen, Mose, allihopa, allt det som profeterna talar om, allt det håller samman. Så det är en viktig sak som Paulus liksom markerar här när det gäller evangeliet. Även om det kanske blir en parentes i själva predikan här. så står det att i evangeliet så uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Romarbrevet 3 och 23 står det här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Bibeln berättar i första Mosebok att när människan faller i synd och äter av frukten på kunskapens träd, så händer det någonting de sinsemellan. De upptäcker någonting. De upptäcker att de är nakna. De har inte sett det innan, men de upptäcker att de är nakna. Härligheten från Gud är borta. Och man kan ju ställa sig frågan, var den första människan klädd i härligheten från Gud så att det syntes inte att man var naken eller inte? I don't know. Men det står att de såg att de var nakna. Och så försöker de skyla sig för varandra så gott de kan, och de använder fikonlöv. Så har människan från den tiden försökt att skyla sin nakenhet, och det menar kanske inte fysiska naken, utan sin nakenhet, sin utsatthet, sanningen om sitt eget liv med olika saker. För vi vill inte bli avslöjade, vi vill inte bli påkomna. Vi gör allt vad vi kan för att visa oss i en bättre dager än den som är. Självrättfärdighet kallas det för. I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Men vi bygger ofta på vår egen rättfärdighet. Vi är ju inte sämre än andra. Och vi sköter oss minsann. Och i dagens språk så skulle man kunna, nu kanske ni tycker jag raljerar lite och då gör jag det då, okej då. Så kan vi säga, men vi klimatkompenserar. Vi handlar ekologiskt, vi köper elbil, vi gör rätt på något sätt, va? Och så jämför vi våra bästa sidor med andras sämsta sidor. Vi håller alla bud, alla regler, och vi knegar på, vi putsar på vår fasad. Men självrättfärdighet är ett vanskligt bygge. Och en dag så är det någon som säger till oss likt, kan ni sagan om kejsarens nya kläder? Kan ni den? Var bara Elvis som nickar. Men du kan den? Ja. Hur slutar den? Ja, det är ett barn som säger till den här kejsaren, som har blivit lurad. Det är några skräddare som säger det, att de ser fina kläder, och så är det ju inga kläder. Och alla håller ju med, bara för att ja, men så är det ju. Så han går ju naken omkring och tror att han har kläder på sig. Och så är det ett barn som säger, men han är ju naken. Så är det med självrättfärdighet. Vi håller på med den tills någon bara säger, eller något gör att vi inser, wow, vi är ju faktiskt nakna. Det finns ingenting som vi kan stoltsera med i egen kraft. Att bära och bygga sin egen rättfärdighet är en av syndens allra värsta konsekvenser. Doften av självgodhet stinker. Men evangeliet utmanar och konfronterar självrättfärdigheten och säger, i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Ingemar Olsson, ni vet han som har skrivit Du vet väl om att du är värdefull. Har ni hört den? Han har skrivit många andra låtar. Jag lyssnade på typ 40 igår när jag satt och skrev den här predikan. Och en av dem formulerade detta väldigt bra. Han skriver så här i en sång som heter Genomskådad. Du är avslöjad, men benådad. Du kan få glömma alla krav. Du är helt enkelt genomskådad. Får väldigt gärna slappna av. Vara dig själv igen. Det är evangelium. Att få kliva ner. Att få riva sitt eget bygge omkring sig själv. I omvändelse och evangeliet gör vi nämligen ett byte. Vi byter självrättfärdigheten mot Guds rättfärdighet. Det betyder att vi kommer med vårt sämsta och får hans bästa. Vi kommer med vår skam och skuld som byts mot kärlek och förlåtelse. Hat och bitterhet byts mot barmhärtighet och medkänsla. Smuts byts mot renhet och frihet. Död byts mot liv. Och vi behöver inte längre prestera för att vara hela och älskade. För vi har inte längre något eget att stossera över. Vi har inte heller något att försvara. Vi är fria den dagen när vi tar emot Guds rättfärdighet som uppenbaras i evangeliet. Då är vi fria att vara de som Gud har skapat oss att vara. Martin Luther, den gamla reformatorn på medeltiden, han sa så här: goda gärningar gör inte människan rättfärdig, men rättfärdiga människor gör goda gärningar. Så när vi har bytt ut självrättfärdigheten mot Guds rättfärdighet, så kommer ett flöde av goda gärningar, inte för att visa på något, inte för att skylla över något, inte för att bli något, inte för att få favör, inte för att bli älskare, utan därför att det är ett flöde i det bytet som det är att ta emot Jesus Kristus. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Evangeliet är ett budskap som vi behöver ta emot i tro och i tillit. Det som sätter evangeliets kraft i rörelse i och genom våra liv, det är den tro och den tillit som vi sätter till det. Ungefär som den, du vet att när du behöver ladda din mobiltelefon, det händer ju ganska ofta att man behöver göra det, då måste man sätta liksom i kontakten i väggen där kraftkällan är. På samma sätt är det med tro. Kraften finns ju där i uttaget, eller hur? Men man måste liksom i med kontakten. Så är det med tro. Det är tillit till att detta fungerar, det som Gud redan har gjort. Evangeliet är inget vi kan göra, utan det är något som redan är gjort. Vi tar emot, vi hänger på, vi följer efter, vi litar på Jesus, på den han är, på det han har gjort och på det han vill med våra liv. Vi följer med vilja. Vi följer med förstånd och kraft. Vi följer aldrig mekaniskt efter Gud, utan vi följer som en kärleksrelation. Vi är alltid i alla lägen fria att säga ja eller säga nej till det som är Guds vilja i våra liv. Gud tvingar aldrig någon till något. Aldrig. Han drar inte iväg med oss. Det är inte Gud. Gud sätter oss fria. Gud upprättar oss. Det står så här att han drog mig upp ur fördärvets grop. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Det är jag som går. Det är du som leder. Men det är jag som följer. Det är evangelium. Fri att följa. Fri att vandra. Därför att det finns en tillit. Ju mer vi lär känna denna Gud, Genom tron på evangeliet, desto mer växer kärleken. Desto mer växer beundran. Desto mer växer tacksamheten. Desto mer växer tilliten. Och det kanske är det som är tro, av tro till tro. Av tro till tro. Tro föder tro. Och så är det som en slags växande. Du kanske har bett att Gud på ett väldigt, väldigt kraftigt sätt ska gripa in i ditt liv. Men det enda du tycker att du har fått är ett litet, litet korn. När du tänkte, varför kom inte stålmannen ner och bara liksom löste allt? Om din tro är lika stor som ett senapskorn, säger Jesus Kristus, så stoppar du ner i jorden, så växer du upp och blir till ett trä. Det finns en sån kvalitet i den tro som du har och som Gud har gett dig. Så att det fungerar. Ibland är vi så upptagna med liksom vad vi inte har, vi borde ha mer, vi borde vara större, det borde vara bättre, det borde allt möjligt borde hela tiden. Men Gud är inte intresserad av borde. Han är inte i bordebranschen. Han har lämnat, han har aldrig varit i den. Utan han är bara intresserad av hur det är. Sanningens ande frågar inte, hur borde det vara? Du borde läsa Bibeln mer, pastor Bjärvås. Så frågar inte sanningens ande. Men det finns en dragning, det finns en längtan, det finns ett senapskorn. Det finns någonting som kommer att växa i våra liv när vi planterar i tillit och tro. Som förlöser kraften i evangelium in i ditt liv. Ibland när jag funderar och förbereder mig och man liksom läser evangelium, man läser Bibeln, så man liksom, det bara överflödar ju. Det är ett fantastiskt budskap. Det är helt underbart. Vi vet, när vi läser om alla möjliga utmaningar i samhället hit och dit, om alla olika grejer, så bara tänker man så här, evangelium är ju svaret! Kom igen! Tänker du aldrig, men så tänker jag. Eller hur? Man läser om folk som mår illa, folk som mår dåligt, barn som inte, alla möjliga saker. Men hur är det möjligt att säga nej till evangelium? Vad är det som gör att människor inte tar emot detta? Ja, ett kan ju vara att ingen faktiskt har berättat evangeliet. Ingen har presenterat det. Man är liksom, va? Skojar du? Är det så? Ja, så är det. Ett annat är faktiskt att man, fastän man har hört evangeliet, så säger man, nej, jag går min väg. Och en annan sångare som sjöng det, eller hur? Frank Sinatra, I did it my way. Det är liksom som nationalsången för människor som väljer. Säg Gud, tack så mycket, jag har hört det, men jag går min väg. Whatsoever liksom. Kanske inte var det som var budskapet i den sången, men jag står ju här och predikar, så att ni vet, ni får ju ta det ena med det andra. Ibland kan man sitta så fast i det som är ens fängelse så att man tror inte det finns något utanför fängelset. Man tror liksom att fängelsecellen av det som binder mig i negativa tankar och destruktiva mönster, det är det enda som finns. Fastän någon har öppnat celldörren och säger hej, det är bara att komma ut. Nej, det finns inget utanför här. Här är det. Nej. Ibland kan man vara så fast i det, eller hur? Så man missar, man tror att det är för andra. Det där religiösa är inte för mig, det är för någon annan. Och Gud, om du bara visste om mitt liv. Det har gått för dåligt för mig, det går inte att vända för mig. Jag sitter här i mitt fängelse. Det är min definition av mitt liv. Och det finns ett motstånd emot Gud. Människor ibland vill helt enkelt inte. Det där vill jag inte höra om. Bibeln säger att denna världens Gud har förblindat ögonen på människor så att de inte ser härligheten som lyser ifrån Kristus, ifrån evangeliet. Förblindade ögon, stängda öron och oförståndiga hjärtan. Och psalm 53 och 2 proklamerar lite burdust och säger: dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Det finns en fantastisk gammal väckelsesång. Ni som har Spotify, sök upp Einar Ekberg. En gammal sån här väckelsesång. Han har en låt, sång heter det på den tiden. Sång som heter, som handlar ifrån den här texten. Känner ni till er, några av våra äldre vänner? Är det någon som själv kan sjunga den? Komma fram, första pris. Jag skulle vilja kunna sjunga, men den är så där jättedramatisk, va? Dåren säger i sitt hjärta, finns ingen Gud. Hur den är, vilken orsak människan än kan ha, Gud tvingar ingen, men han erbjuder alla. I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Det är som att poletten måste trilla ner. Evangeliet, det behövs en uppenbarelse, det behövs ett ljus, det behövs en glimt. Vi behöver bli drabbade, och jag tror det finns glipor i våra liv då Gud på ett eller annat sätt gör sig påmind. Det är som att det lyser in. Såna tider kallade man för försökningstider. När Jesus dig kallar och ber dig att följa, ska du inte tveka och dröja, så sjöng man i mötena. Och Jesaja 55 och vers 6 säger: sök Herren medan han låter sig finnas, be till honom medan han är nära. Alltså, det är ju egentligen totalt omöjligt att beskriva evangeliet på en mellanlång, får vi ändå säga, mellanlång predikan. Det är inte superlång, men inte jättekort heller. Faktiskt hållit på i 35 minuter för som inte visste det. I Pingstkyrkan i Hässleholm, man kan inte beskriva det helt. Alltså, evangeliet är outtömligt. Det är evigt. Det är djupare än det djupaste havsdjup. Det är högre än himlarna. Och det blir liksom bara att skrapa på ytan. Och samtidigt så är evangeliet så nära så att det finns i våra hjärtan. Och det finns i vår mun. Trons ord står det i Romarbrevets 10:e kapitel. Och när denna hjärtans tro formuleras i bön, sång och bekännelse, då sker det. Då sker det. Då händer det. Då träder detta eviga in. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Munnens bekännelse till frälsning. Det obeskrivliga blir nära. Och så helt plötsligt bara vet vi: Gud är här. Allting är möjligt. Det är en stund av evighet. Därför, älskade systrar och bröder, vi behöver aldrig någonsin skämmas för detta vackra, underbara budskap. Evangelium. Amen. Ska vi bedja? Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Herre, jag ber att ditt ord ska bära frukt i våra liv. Jag tackar dig för att trons ord är oss nära. Det finns i vårt inre och det finns i vår mun. Och jag ber att du ska hjälpa oss, Gud, så att vi i vårt hjärta tror att Jesus Kristus är Herren. Att du har uppväckt honom från det döda och att vi kan bekänna att du är vår frälsare och Herre. Jag tackar dig för detta underbara, fantastiska evangelium. Jag tackar dig för att kraften i evangeliet är större än kraften i synden, haten, bitterheten, besvikelsen, skulden, skammen, allt som det kan bara radas upp. Evangeliet, att du Jesus Kristus kom hit till denna jord, bar vår synd i din egen kropp upp på korset, bevisade kärlek till oss när vi var syndare, uppstod igen från de döda, sitter på Faderns högra sida, kommer tillbaka igen. Herre, vi tackar dig för detta evangelium här, som säger att var och en som tog emot honom fick rätten, makten att vara dina barn. Så här är vi nu, en skara människor i Pingstkyrkan i Hässleholm denna augusti söndag. Och vi bara ber dig, Fader, att denna kraft ska sätta den fångne fri här och nu. I Jesu namn.